talade om rättfärdighetens gåva. Det är intressant uttryck. Jag har inte riktigt noterat det tidigare. Det finns faktiskt i Bibeln. Det är någon som har en aning om var det står det här.
Det står faktiskt i Romarbrevet 5.
Så här. För om döden kom att regera efter en endas fall genom denne ände, hur mycket mer ska då inte de som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva få regera i liv genom den ende Jesus Kristus? Rättfärdighetens gåva. Jag vet inte vad du tänker på när vi talar om rättfärdighet. Men för många människor är det ett svårt begrepp naturligtvis. Det är ett begrepp som dels pekar på att det finns ett heligt liv. Det finns något som är rätt i motsats till något som är fel. Det är något som vi har lärt oss vi inte riktigt kan uppnå, men vi vet att Jesus levde rättfärdigt och att Gud är rättfärdig. Han är helig och han kallar oss att vara detsamma. Men vi upplever att det där är lite svårt. Men så plötsligt talar Paulus här om rättfärdighetens gåva och svänger liksom på det hela, att den som inte är rättfärdig kan få ta emot rättfärdigheten som en gåva. Och det här är ganska lätt att glömma bort, tror jag. Jag tror faktiskt att de flesta människor har två vägar. De flesta människor i samhället, i livet, i Finland, i världen, de har två alternativ när de möts om liksom, av det här tanken på rättfärdighet. Det ena är att jag gör ju så gott jag kan, det får lov att duga, det räcker ju till. Om min Gud gillar det så vet jag, jag är i alla fall bättre än den där som är där i rännstenen. Det är den ena alternativet. Eller det andra alternativet är att det där som Bibeln och Jesus och de kristna talar om, det är ändå ouppnåeligt och det blir bara skenheligt och dubbelmoral och det är ingen vits att liksom ens försöka, utan vi konstaterar att det vi är, det är liksom som det är. Och det där annat, det är det nya normala så att säga. Och nu ska vi läsa faktiskt Bibeln lite om det här. Men först måste jag berätta då att jag för 2 veckor sedan så var jag väldigt, väldigt, väldigt trött. Jag hade jobbat i flera månader med att tillsammans med många andra visserligen och utöver det vanliga jobbet också förbereda projektansökningar till UM, och det var väldigt mycket nytt och mycket komplicerade saker som skulle förberedas, och det var många som skulle bidra och det var många turer fram och tillbaks, och jag jobbar som tänkte jag säga galning de sista dagarna, och det blev både långa dagar och nätter, och det slutade ändå sedan med då att jag inte lyckades få färdigt allting i tid. Och det var en stort liksom upplevelse av misslyckande och besvikelse över min egen insats i tillvaron i det här jobbet då. Så jag var väldigt förkrossad och väldigt trött och väldigt ledsen förstås över det här. Och fick då förstås möta både FSPMs styrelse och andra för att dela med mig så att säga vad som hade hänt och vad som så att säga hade gått fel. Och då möttes jag av en stor barmhärtighet, kan man lugnt säga. Även om andra också upplevde att det där var ju väldigt tråkigt att det hade hänt som det gick. Men samtidigt så hade man en stor dos av hur ska jag säga, förståelse och förlåtelse och någon slags mildhet. Jag tänkte att nu är det ju fantastiskt att få vara i ett sammanhang där den här reaktionen kommer så att säga på en svår situation. Vilket ju också var det jag behövde när jag själv var helt liksom utslagen av besvikelse över mig själv och över situationen och så här. Men då upplevde jag att jag fick faktiskt stor nåd Någonting av det här som jag känner att finns också i rättfärdighetens gåva. När människor som har fått uppleva Guds nåd och Guds rättfärdighet drabba sina liv, så kan man också ge nåden och handla rättfärdigt i en situation där många människor i det naturliga kunde reagera helt annorlunda. Och jag måste säga att jag är väldigt tacksam till alla människor som har ringt eller skrivit e-post och liksom uttryckt sin sympati och sin förståelse och sin kärlek till mig. Så jag upplevde att jag fick rättfärdighetens gåva. Nu har jag varit ledig ett par veckor faktiskt och fått vila och fått sova och fått bearbeta mina inre processer och det här an. Klippa gräs och skrapa båt och röja i källaren och sånt här. Som är ganska så här ändå bekymmerslöst i det stora hela. Så att tack, jag mår jättebra just idag. men det på något sätt lägger också en sån här liten fond eller en bakgrund till när jag tänker på rättfärdighetens gåva faktiskt. Som på något vis landar också i mitt liv. Men det här är faktiskt en längre process som jag har gått med Gud. Jag har ju levt som en kristen sedan jag var liten. Jag har gjort många beslut och upplevt Gud på olika sätt genom åren. Och det har varit kamp och det har varit seger och det har varit uppåt och det har varit neråt. Det har varit mycket naturligtvis. Som det har varit för oss alla helt enkelt i ett liv här på jorden. Och jag har ju bejakat det här med det vi har just firat i nattvarden. Att Jesus dog för mina synder. Han tog all min skuld på sig. Och liksom jag får förlåtelse. Jag får komma in i det nya förbundet med Gud. Som Jesus gjorde möjligt genom sin död på korset. Och det där har jag naturligtvis sagt ja och amen till. Yes, tack Jesus för att du bevisa Guds kärlek också på det här sättet att du gick i döden. För min skull och för vår skull, för alla människors skull. För att alla människor skulle få kunna komma till Gud och få uppleva barnaskapets ande. Men ändå har det funnits någonstans en liten sån här fråga. Men varför måste det gå till på det här sättet? Vad är liksom jotton, om ni förstår vad jag menar? Varför är det här effektivt att Jesus dör för alla människors synders skull, så att alla människor kan bli befriade från syndens makt och förbannelse? Vad är det som gör det att jag kan få bli befriad från synden genom att Jesus dog på korset? Jag vet inte om du frågar dig sådana här frågor, men jag har grunnat på det här och jag har sagt åt Gud att jag förstår inte riktigt det här, att varför just så här? Vill du visa det på något vis så är jag jättetacksam, men att annars så går det bra utan också. Och så han då börjar sakta peka på några bibelord som jag tycker har med det här att göra. Och jag vet inte hur du kommer att uppleva de här orden, men låt den helige ande liksom bara ge dem åt dig och ta dem till dig på det sätt som du förstår. Men jag måste först läsa ett ord innan vi går in på det här. Det här har nog med saken att göra, men det är så fantastiskt. Jag tycker det här är ett så bra ord av Jesus. Jesus han visste ju att han skulle gå igenom lidande, han skulle dö. Och han talade om det flera gånger. Men lärjungarna ville inte ta det till sig. De tyckte nej, du ska ju bli kung. Du ska ju bli den triumferande messias. Men han säger att jag ska lida och dö. Stunden, säger han småningom här, har kommit när människosonen ska förhärligas. Jag säger er sanningen, om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn, men om det dör bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som sätter sitt liv sist i den här världen ska bevara det till evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig, och där jag är ska också min tjänare vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Nu är min själ i ångest, säger Jesus. Vad ska jag säga? Far, fräls mig från denna stund. Nej, säger han. Det är för denna stund jag har kommit. Allting annat är bra. Men det är det här som jag egentligen kom för. Även om själen var i ångest så visste han att det här är just det vad han kom huvudsakligen för. Och han säger, far förhärliga ditt namn. Och då kom en röst från himlen, jag har förhärligat det och jag ska förhärliga det igen. Folket som stod där hörde det och sa att det var åskan. Andra sa att det var en ängel som talade till honom. Och Jesus svarade, den rösten kom inte för min skull utan för er. Och lyssna nu, här kommer grejen. Nu, säger Jesus, nu går en dom över denna värld. Nu ska denna världens furste kastas ut. Det var därför Jesus kom. För denna världens furste som höll alla människor fångna i syndens slaveri, i rädslan för döden, skilda från Gud. Denna världens furste, säger Jesus, ska nu kastas ut. Det var därför han kom, det var därför han gick genom sitt lidande. För han visste att det här skulle resultera i att djävulens makt skulle knäckas fullkomligt. Och jag tänker när Jesus går in i sitt lidande så har han ju det här med sig. Han vet vad det här kommer att betyda. Det här kommer att innebära att den här processen mot att människor ska bli befriade från synden och djävulen och döden, den ska nu liksom träda i verket. Nu ska det här arbetet börja med att slänga ut denna världens furste. Jag tycker det är så väldigt starkt uttryck det här. Kasta ut honom. Och när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Och det här sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Och så vidare. Och så fick de nu resonera kring det här med föreställningarna om Messias. Hur han skulle vara enligt vad de hade uppfattat. Och sen fick han berätta, nej det är inte riktigt så där som ni har förstått det. Men Jesu död, den är alltså kopplad till att nu skulle världens furste, denna världens furste, kastas ut. Och det har att göra med det här vi ska tala idag. Vi ska tala alltså om rättfärdighetens gåva, hur den kommer till oss, hur vi kan ta emot den och vad det då innebär. Men låt tugga ändå på det här ordet en gång till. Den som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva ska få regera i liv genom den ende Jesus Kristus. Och då finner vi oss ju, vi som tror på Jesus, i den här dragkampen mellan anden, mellan det som Gud har förberett, det som Gud vill kalla oss in i, och sedan det gamla livets dåliga vanor, dåliga tankar, lögner och allt möjligt som vi har liksom levt utifrån. Och Paulus han tar väldigt tydligt upp det här, hur vi lever i den här dragkampen mellan anden och köttet, den gamla naturen, fortfarande. Det finns på något vis hela tiden där. Anden pekar på vad Gud vill och vad Jesus har gjort och vad han vill fortsätta att göra i våra liv. Medan köttet, vår gamla natur, våra naturliga tendenser eller reaktioner, som inte alltså bygger på tron och på andens närvaro, utan bygger på vårt mänskliga förstånd eller på vår erfarenhet eller på vår vilja. Vi vill som små barn kunna själv. Det har vi en stark drivkraft i. Vi vill göra det själva och vi vill ha också äran för det. Och därför är det så lätt för oss att halka in i religionens liksom prestationer och ritualer och former och liksom det som blir vår grej. Därför att det finns alltid en frestelse, en lögnare som säger att du behöver prestera rättfärdiga gärningar för att Gud ska vara glad i dig. Är det någon som har någon tänkt eller känt den tanken att Gud vill nog att jag ska vara både snäll och sann och god. Och om jag inte är det så då är han ledsen på mig och arg på mig. Nej, ingen har känt det där någonsin. Ja, okej, några stycken. Okej. Det här är ju så vanligt. Det här är ju där vi ofta hittar oss. Och liksom eftersom vi kämpar ibland med synden så vill vi ibland omdefiniera synden. Att ja, men det är kanske inte så farligt. Eller det kanske inte är synd. Eller det kanske, och det här är ju någonting som hela tiden förhandlas, speciellt människor som inte ens tror men som ändå vill leva som om de var liksom acceptabla i den kristna församlingen eller världen, i Guds familj. vill ändå så att säga omskriva. Vi har mycket omskrivningar på gång alltså på det här området där kyrkan, som man då säger, sekulariseras. Där säger man vet nog vad Bibeln säger, vad det står, men nu lever vi i moderna tider, nu tänker vi annorlunda och kyrkan måste anpassa sig efter oss. Och det här är fördärvligt, därför att det kommer att utarma Guds närvaro, kommer inte att liksom finnas i den kyrkan som förnekar det som Jesus säger, det som apostlarna har förmedlat till oss av uppenbarelse om Guds rike. Lögn blir inte sant bara för att någon vill säga att det är sant. Det här kämpar man med i Galatien. Och Paulus har skrivit ett brev till galaterna som just tar upp den här grejen, att de hade nog kommit till tro på Jesus, men sen hade de ju ändå i ryggmärgen så mycket av religiöst tänkande och beteende att de ändå halkat tillbaks till det. Nu handlade det ju också om att det var judar som hade kvar mycket av det här, både offertänkande och rättfärdighets liksom handlingar. Så det var klart att de hade det väldigt nära, det fanns väldigt liksom inkört i deras system. Och de hade svårt att ta emot rättfärdighetens gåva. De hade svårt att ta emot nåden. De hade svårt att fatta att det är inte genom gärningarna som vi blir rättfärdiga. Det är inte genom gärningarna som vi blir Guds barn. Utan det är genom att tro på Jesus och ta emot gåvan. Galaterbrevet 2:15-16 säger Paulus så här. Vi är visserligen judar till födseln och inte hedniska syndare. Men vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus. Därför har också vi satt vår tro till Kristus Jesus för att stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Det här säger han liksom, det här är liksom, det är så här vi tänker, det är så här vi tror. Och då är han tydlig och rak, säger, dåraktiga galater, vem har förhäxat er? Ni fick ju Jesus Kristus målad för era ögon som korsfäst. En enda sak vill jag veta från er. Fick ni anden genom laggärningar eller genom att lyssna i tro? Är ni så dåraktiga? Ni som började i anden, ska ni nu sluta i köttet? Så tydligen är det möjligt för en människa som har tagit emot Jesus, tror på Jesus, tagit emot en helig ande i sitt liv, blivit pånytt födda. Det är möjligt för en sån människa att halka tillbaks i det där gamla religiösa tänkandet. Tydligen, eftersom galaterna måste få lite extra undervisning om det här. Och jag tycker vi ska väl knappast brösta oss så mycket. Jag tror vi är alla galater idag. Kanske du aldrig har varit i Galatien. Men det där, låt dig ändå inte känna. Du är ändå inkluderad i människogruppen som har en tendens att gå tillbaks från en förståelse av Jesu nåd och frälsning, och sen att ändå tänka att, men jag ska nog ändå försöka vara god, jag ska ändå försöka vara sann. Och det ska vi naturligtvis göra. Men det är igen baklänges. Paulus, han ägnar faktiskt halva Romarbrevet åt att förklara det här för romarna. Hur det hänger ihop det här med rättfärdiggörelsen. Hur en människa blir rättfärdig, inte genom gärningar utan genom tro på Jesus. Genom att man tar emot gåvan, genom att man lever i det här mottagandet av gåvan. Det är rättfärdiggörelsen som Jesus har uppenbarat. Vi läser Romarbrevet 3:21-26. Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag. En som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet Att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Här var ett litet knepigt ord för en del som inte kanske har läst hela Gamla testamentet så här med ordförklaringar, och det är ordet nådastol. Har vi alla klart om vad nådastolen betecknar? Inte vet jag heller kanske så bra. Men ni vet att i gamla templet, i tabernaklet och i templet fanns det i det allra heligaste en nådastol. Ett lock ovanpå arken. Stanley, du får hjälpa mig om jag går helt fel. Men det var i alla fall där var det två keruber. Och en gång i året skulle översteprästen gå dit och stänka blod på denna nådastol som man kallade det. Och där uppenbarar sig Herren Gud för översteprästen. Där talar Gud till Israels folk genom översteprästen. Det var en väldigt speciell plats. Och den på något vis representerar Guds förbarmande. Guds förlåtelse. Guds rättfärdiggörelse faktiskt. Om man kopplar liksom Jesu verk på korset till den här bilden som också framställdes i det konkreta under det gamla testamentets tid. Gud har ställt fram Jesus som en nådastol genom tron på hans blod. Och det leder till att han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Och Paulus säger vidare så här i 4:24. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som uppväckte vår Herre Jesus från de döda. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Och nu börjar vi närma oss det här min frågeställning. Jesus, han utlämnades, han dödades för våra synders skull och så uppväcktes han för vår rättfärdiggörelses skull. Och det är en fantastiskt spännande dynamik i den andliga världen som berör oss. Hur vi ska bli befriade från synden för det första. Och hur vi ska kunna leva utifrån Guds rättfärdighet för det andra. Det är liksom två delar av samma process som Gud vill föra oss igenom. Och det första är att han behöver befria oss från synden. Petrus, han är faktiskt inne på det samma tankegångar när han säger i sitt första brev, 2:24. Han, alltså Jesus, bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Ni som var vilsna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Här är kopplingen till Jesaja 53 som Stanley läste tidigare. Eller hur? Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synden. Så att Jesus dör på korset för våra synders skull är kopplat till att vi ska kunna dö bort från våra synder. Om vi ska förstå Petrus rätt, eller hur? Det här börjar bli lite intressant. Det finns alltså en koppling mellan det som sker i mig när Gud ska befria mig från synden och det som hände med Jesus på korset. Hur är det kopplat? Det som hände för 2000 år sedan, hur är det kopplat till mig och oss idag? Paulus säger vidare när han fortsätter undervisa Galatierna, så säger han så här: jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Tugga på det lite. Jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. För om rättfärdighet kunde nås genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Paulus, han säger, jag är korsfäst med Kristus. Det här har vi läst och hört predikas eller läsas många gånger, eller vad? Förstår du dig vad det här betyder? Vad betyder det att du är korsfäst med Kristus? Är det någonting som du går och grunnar på så här på sommar eftermiddagarna? Jag är korsfäst med Kristus. Nej, jag tänkte väl det. Det finns ju så mycket annat att tänka på. Men Paulus, han tar upp det här på flera ställen faktiskt. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Eller det liv jag nu lever, det lever jag i tron på honom. Det här är ganska djupa saker, jag inser det. Och det är nog många som har läst det här och grunnat och studerat och funderat och bett Gud om uppenbarelse. Så jag ska väl inte hävda att jag har all kunskap och sanning, det har jag inte. Men jag läser Bibeln tillsammans med er och så får ju faktiskt den helige ande hjälpa oss att ta det till oss på det sätt som vi just kan ta till oss idag. För det är ju så här, jag är så, alltid så tröstad av Jesus när han säger till lärjungarna, jag har så mycket att lära er, men ni kan inte ta emot allt ännu. Men det kommer den helige ande att fortsätta jobba med. Den helige ande vill visa vad det här betyder. Men jag tänker nu så här, nu ska jag ta en liten egen tolkning. Och ni får bara lyssna och ta emot det goda och lämna det dåliga. Men så här tänker jag. När jag beslutar mig att tro på Jesus, jag säger, Jesus kom in i mitt liv. Och den helige ande kommer in i mitt liv. Då upprättar han också en obruten kontakt med Jesus och Fadern. Jag blir ett. Förenad. Genom den helige ande är jag förenad med Fadern och Sonen. Och när jag är förenad med Kristus. Genom den helige ande. Då är jag också förenad i allt vad han har gjort. Och då är han, jag förenar med honom i allt vad han tänker göra. Det är ganska stora perspektiv som öppnar sig. Men det betyder att det han gjorde då för 2000 år sedan, det landar rakt in i mitt liv. Och vad var det han gjorde? Jo, han dog bort från synden som han hade tagit på sig. Så den konsekvens av synden i mitt liv, både att den blir en boja, en slavdrivare, en fördömare, en anklagare, en skammens och skuldens källa i mitt liv. Allt det där dåliga i mitt liv. Den makten tar Jesus itu med och knäcker. Genom sin, när han var rättfärdig, dog för mig och tog mina synder på sig. Så knäcktes syndens makt. Därför att det enda sättet för en människa att bli fri från syndens makt, det är att dö. Annars får vi kämpa med döden, med synden hela livet. Men nu har Jesus dött för oss. För att vi inte ska behöva dö, utan vi ska få leva genom anden här på jorden med honom. Jag förstår, det kanske lite känns... Vad är det han pratar om nu riktigt? Är det här nu riktigt? Riktigt? Ja, pröva det. Gör som folket i Berea. De gick hem och studerade skrifterna när Paulus hade predikat, eller vem det nu var. Men... det kommer inte ifrån det här. Det är någonting som är viktigt med det här. Att jag är korsfäst med Kristus. Det kommer mera. Romarbrevet 6:6-11. Då säger Paulus så här. Kanske det här lite hjälper oss att förstå vad han pratar om. Vi vet att vår gamla människa. Den här gamla människan som var under synden. Synden naturen. Blev korsfäst med Kristus. Jag kan ju inte förstå det på annat sätt än att genom vår förening med Kristus så var vi med honom. Var vi inkluderade i hans död. För att syndens kropp ska berövas sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Det här är allt vad det handlar om. Genom döden blir vi befriade från syndens makt så att vi inte längre är slavar under synden. Därför är det ju så finurligt att Jesus dog istället för oss. Så vi får ta emot den här gåvan, rättfärdighetens gåva och leva nu tillsammans med honom. Vi kan få uppleva den här befrielsen från syndens makt därför att han ger oss den gåvan av frihet och rättfärdighet. Den som är död, jag är korsfäst med Kristus. Vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus. Den som är död, den gamla människan som är död, är förklarad fri från synden. Och det här uttrycket har hjälpt mig lite att börja förstå mekanismen inom den här andliga processen. Att vi kan bli befriade från syndens makt över oss. Jo, det är det att vi faktiskt är döda i relation till synden. I Kristus får vi liksom del av döden som befriar oss från synden. Men det slutar ju inte där. Det är ju det som är det fantastiska. För det står ju så här. Har vi nu dött med Kristus? Ska vi också leva med honom? Vad var det för speciellt med Jesus? Jo, han dog, men han, vad gjorde han på tredje dagen? Uppstod ju. Han lever. Har vi nu dött med Kristus, så tror vi också att vi ska leva med honom. Vi vet att Kristus är uppväckt från de döda och aldrig mer dör. Döden har ingen makt över honom längre. Hans död var en död från synden en gång för alla, men hans liv är ett liv för Gud. Så ska också ni se på er själva. Döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Så det är den här kopplingen till Kristus Jesus genom den helige ande som gör att vi kan tillräkna oss hans död, befrielse från syndens makt och hans uppståndelse och livet med honom. Och då vet vi att det är så här, helt enkelt så här. Så länge vi är i den här föreningen med Kristus, då lever vi med Kristus. Går vi bort ifrån Kristus, om vi som galaterna förhäxas och blir dåraktiga, så förlorar vi livet. Så därför måste vi hålla oss till Jesus hela tiden. Vi ska aldrig släppa den där kontakten att brytas. För det är den livsströmmen, det är där som rättfärdigheten flödar in i våra liv. Det är där som heligheten kommer in i våra liv. Det är bara från Jesus. Det han gjorde för oss gjorde det här möjligt. Har vi nu dött med Kristus, så tror vi att vi också ska leva med honom. Det var det här ordet jag ville lyfta fram, just det här. Den som är död är förklarad fri från synden. Så då tänker jag så här. När vi nu sedan upplever frestelser och kamp med synden. Någon som gör det någon gång någonsin. Det händer väl ibland, eller hur, att synden gör oss ved. Vi blir frestade, vi faller, vi inser att det finns saker i vårt liv som inte är vad Gud vill, men som köttet vill. Och vi kämpar med det här. Och då får vi konstatera att det finns en del av den nya gamla naturen, menar jag, den gamla naturen som inte riktigt ännu är, har förstått att den är död. Den har inte riktigt lagt under döden ännu. Vi behöver på något sätt förstå det här. Många börjar närma sig Gud genom att försöka bli bättre och göra sig liksom rumsrena för Gud. Och sen när man är tillräckligt god, så kommer man till Gud och säger, då här är jag. Medan Jesus säger här, du är syndare, du kan inte lyfta dig i kragen, men jag delar med mig av min rättfärdighet så att du också blir rättfärdiggjord. Och nu är du ett Guds barn, nu kan du komma med frimodighet till Gud, nu är du en av oss. Du passar in i Guds familj. Därför att jag, Kristus, har gjort dig rättfärdig. Och det är utifrån den här positionen, identiteten, den här insikten, som det blir liksom en poäng med att leva rättfärdigt. Därför att då får man fortsätta leva i det Guds liv som man har fått uppleva. Om ni nu har uppstått med Kristus, sök det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ni har ju dött, säger han igen, Kolosserbrevet 3:1-5. Ni har ju dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Vi har dött, men Kristus är vårt liv. Förstår ni den här tudelningen här? Vi har dött, vår gamla natur har dött med Kristus. Vi är korsfästa med Kristus, men vi lever, vi har uppstått med Kristus. Och det är när vi har förstått det här, att vi genom tron är förenade med Kristus i hans död och i hans liv. Då är vi liksom i en position och en situation där vi kan börja ta itu med syndens verkningar i våra liv. Och då kommer han till Kolosserbrevet 3:5-10. Det är utifrån det här, ni är döda men ni lever med Kristus. Därför kan ni börja ta itu med syndens verkningar i era liv. Utifrån rättfärdighetens gåva, utifrån att ni har blivit rättfärdiggjorda, utifrån att ni, vår gamla natur har dött och att ni nu lever med Kristus. Då säger han, döda därför era jordiska begär, sexuell omoral, orenhet, lusta, ont begär och girigheten som är avgudadyrkan. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn. Bland dem vandrade också ni en gång när ni levde i dessa synder. Men nu ska ni också lägga bort allt detta. Vrede, ilska, ondska, förtal och fräckheter från er mun. Ljug inte för varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan och hennes gärningar och klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Vi tar Romarbrevet 5:17 en gång till då. För om döden kom att regera efter en endas fall genom denne ände, hänvisat till Adam och mänsklighetens syndafall sedan dess. Hur mycket mer ska då inte de som tar emot den överflödande gåvan och rättfärdighetens gåva få regera i liv genom denne ende Jesus Kristus? Vad leder då den här rättfärdighetens gåva till när vi har tagit emot den? Vad leder den till i våra liv? Förutom att vi kommer liksom mot synden utifrån en befrielse, utifrån en rättfärdiggörelse som Jesus har gett åt oss som en gåva. Vad händer i våra liv? Vad händer i dig när du tar emot rättfärdighetens gåva av Jesus? Romarbrevet 5:1-5. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det, vi gläder oss också mitt i våra lidanden för vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. När vi har förklarats rättfärdiga, när vi har tagit emot rättfärdighetens gåva, så har vi frid med Gud. Fantastiskt. Han fortsätter i Romarbrevet 6:22-23. När ni nu är befriade från synden och slavar hos Gud. Tidigare var ni slavar hos synden, nu är ni slavar hos Gud. Han använder den här bilden för att liksom beskriva vem som var herre i människornas liv. Men om ni är slavar hos Gud så får ni helgelse som frukt och till slut evigt liv. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Romarbrevet 8:1-4. Så finns det alltså ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den kötsliga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer till det yttre lik en syndig människa. Här har vi samma förklaring om det här, hur Gud befriar oss från syndens lag, dödens lag. I Kristus Jesus har han gjort mig fri. Det som var omöjligt för den kötsliga naturen att uppnå, det får vi ta emot som en gåva av Gud. Och då kommer han till det här i Romarbrevet 8:12-16. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår kötsliga natur, så att vi ska leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar kommer ni att leva. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande. Och i honom ropar vi Abba far. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Alltså det är att välja mellan att leva i slaveriets ande eller i frihetens, barnaskapets ande. Jag hoppas att ni har kunnat ta till er någonting av det som Bibeln har liksom gett oss idag. Nämligen att det finns ett liv i anden tack vare föreningen med Jesus som gör att jag kan vara befriad från syndens makt. Det betyder ju inte att synden inte finns omkring mig och i mig kommer frestelser och kommer möjligheter att synda och att anfalla. Absolut. Men det finns också den här underbara möjligheten att gå till nådens tron och hela tiden förnyas genom den helige ande, genom ordet och genom gemenskapen vi har tillsammans i församlingen. Och det är ju därför som vi firar gudstjänst, för att förnyas i vår tro, för att få mat för våra själar, för att igen liksom ryckas upp ur det här jordiska snurret och börja se vad säger Jesus, vad säger Bibeln, vad finns det liksom som Gud har förberett för oss. Så att om inte du gör någonting annat den här sommaren så kan du i alla fall läsa Romarbrevets första 8 kapitel och liksom grunna på det här tillsammans med den helige ande. Vad innebär det att jag är korsfäst med Kristus? Att min gamla natur är blivit korsfäst med Kristus. Att jag är död i Kristus, men jag också är uppstånden med Kristus. Och jag också lever med Kristus. Och jag är så glad att vi ska ha dopförrättning om ett par veckor här. För dopet talar ju faktiskt just om det här samma sak. Det pekar på att vi dör med Kristus. Och det pekar på att vi uppstår tillsammans med Kristus. Och att vi, vår gamla människa, vår gamla natur lämnas bakom oss. Och vi går tillsammans vidare med Kristus. Så att vi kommer att tugga på det här ämnet också om 2 veckor, tror jag. Och det finns också i sommarprogrammets textdel där så lägger jag ut texten om vad dopet betyder. Just i relation till det här att vi får ta till oss Jesu rättfärdighet. Vi får ta emot rättfärdighetens gåva. Ska vi be?